Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Välkommen till Klacken.nu mina damer och herrar. Jag är riktigt glad att ha med mig David Faxå i mina hörlurar. Hur mår du?
Ja, men detsamma får jag säga i mina hörlurar. Jag mår bra, Kevin. Vi sa det precis innan här att solen skiner återigen, så därför passar vi på att stänga in oss. Du är i en klädkammare. Jag får i alla fall ha fönster på där jag sitter, men utifrån det så mår jag bra. Och utifrån fotboll mår jag väl också ganska bra.
Ja, det är ju tiden när ditt Milan fixar positiva rubriker, så att säga.
Ja, det var länge sedan nu.
det har varit några tuffa år och vissa dalar ner, och ibland har det varit några fina toppar, men mest har det varit lite tuffare. Men nu känns det som att man kanske har hittat någon form av väg. Och jag tänkte i det här avsnittet att vi pratar om just den här vägen som man har valt, för man har gjort ett stort val. Det kan vi komma in på nu direkt. Man tackade nej till tysken.
Ja.
Oförskämt.
Tycker du, ja.
Ja.
Ja, nej, det blev ingen Ralf Rangnick. Allting pekade ju på det och han var ju klar.
Ja.
Alltså, säga vad man vill, men klar var han.
Mm.
Och sen kom ju nyheterna här för ett par veckor sedan, mitt under en match egentligen, att Milan hade tackat nej och istället förlängt med Pioli, nuvarande coachen. Så blev det. Och det blev mer traditionellt. Man vågar kanske inte chansa på det här. Jag har pratat om det förr. Men det var ju en chansning med Rangnick på en tränarposition och en sportchefsposition. Någon form av managerroll som inte är så vanlig i Italien. Och till slut valde man ju bort den för att istället fortsätta på inslagen väg.
Men är det inte väldigt konstigt, för att de här uppgifterna, man vet ju att det började redan i november. Och Rangnick bekräftade det ungefär i mitten av våren. Och sen har det bara dragit ut på tiden. Och nu när Pioli har fått igång laget, att man då plötsligt... Det känns nästan som att man blir förblindad. Eller är det någonting jag missar i den här kalkyleringen kring att man slutligen inte tackar ja till Rangnick?
Nej, det ligger ju mycket i det. Och sen ska man säga, alltså, det var ju... Bara för tydlighetens skull, att det var ju muntligt klart. Men det har också varit väldigt tydligt här i efterhand att man har ju inte signat något med Rangnick. Man har inte skrivit något förhandskontrakt. Man bryter inget kontrakt nu, bara för att få det sagt.
Nej.
Men det ska ju varit klart inom citationstecken. Men visst blir man förblindad av det som sker nu. Milan post-corona-uppehåll är ju fortsatt obesegrade. Och det ligger mycket i det Pioli gör. Sen är det ju inte bara en Pioli-fråga, tror jag, utan det är ju också en Paolo Maldini-fråga. För han skulle ju försvunnit om Rangnick hade kommit in. Han hade fått erbjuden om en annan roll som han inte skulle vilja ha, tror jag. Så man har ju också velat behålla Paolo Maldini, tror jag. Och fansen har ju tryckt på ganska mycket att man vill behålla honom. Man tappade ju Boban. Så här i efterhand kanske i onödan. Men Maldini ser ju ut att bli kvar nu. Det har inte riktigt bekräftats. Men han har ju varit med på alla bilder och allting sånt. Så han ser ut att förbli han också.
Nu kanske jag är för mycket på den tyska sidan, ur naturliga skäl, men faller inte ett konstigt ljus på Milan nu? Att man, självklart är det inte deras stora glädje att det har varit ute i media, att man har snackat med Rangnick. I bästa världen hade det varit bakom stängda dörrar och sen hade man egentligen inte uppmärksammat det här alls och Pioli hade bara skrivit på en förlängning och allt är som det ska. Men nu i och med det här som du nämner där med muntligt överenskommelse, en lång förhandling, Rangnick som nu faktiskt i detta nu kommer förmodligen ändå att splittras med Red Bull-koncernen på grund av att de känner att de kan inte jobba vidare. De stoppar förmodligen samarbetet kommande framtid härnäst. Frågan är bara när. Och ja, det känns ju väldigt märkligt bara det hela. Att Milan nästan lite oseriöst. Förstår vad jag menar? Vart jag försöker komma?
Förstår vad du menar.
Blir man inte bortskrämd då kanske som eventuell tränare? Nu är Pioli där, men jag tänker i framtiden, alltså att det här är inte det, precis det bästa man har gjort på det
Nej,
sättet.
Nej, jag kan förstå vad du menar, att utåt kan det se sådär ut. Samtidigt vill jag lägga in att det är ju knappast en envägsproblematik. Det är ju på samma sätt kan jag argumentera för att Rangnick med hans team har ju också sett till att det här har kommit ut. Jag ser inte att det är de som har läckt det i första hand, men de har ju bekräftat förhandlingarna utåt. Rangnicks advokat eller agent eller vem det är som har snackat. Så att det nu exempelvis bryts med Red Bull, det tror jag Milan skiter i. Det är ju Team Rangnicks fel, kan jag anse. Sen... Samtidigt som man... Ja, man har förhandlat och man har gjort det ganska öppet och sen... inte fortsätter med det, ja, kan ses oprofessionellt. Samtidigt kan man ju också se det som att Milan tar lite förnuft i fånga och börjar inte om på år 0 igen. Man börjar alltid om på år 0, känns det som. Att nästa säsong. Nu gör man inte det, utan nu fortsätter man bygga på någonting som faktiskt går bättre än vad det har gjort på... Ja, jag vet inte när det gick så här bra resultatmässigt sist. Det var nog 10 år sedan säkert. Och då skickar man också de signalerna att man har lite långsiktighet och lite mer tro på någonting. För Rangnick var ju en jättechansning att köra den form av kombinerad manager, sportchef, tränarrollen. Så ja, splittrad. Men visst, man kanske skulle gjort det mer bakom stängda dörrar med Rangnick och med Pioli förlängning. Sen vet man ju inte vem det är som har läckt och från vilket håll det har kommit. Så att
precis. Du är inne på det här. Grym form. Pioli har gjort det jäkligt bra. Men är du, hur står du i den hela situationen? För nu har jag inte stenkoll på Pioli. Men det jag har hört är att han har historik av att ha såna här positiva strikar. Att det går jävligt bra när han tränar till exempel Fiorentina och Lazio en gång i tiden. Att det fanns perioder vart det gick som på snöret. Tror du man kanske... Jag tycker att... Nu blir det lite långdraget här. Men som du nämner, Rangnick-projektet är ju en stor risk. Man vet inte hur det fungerar i Italien. Men man vet vad han har gjort tidigare. Han har en portfölj med en form av plan. Hur han ska bygga upp en klubb långsiktigt. År 1, år 2, år 3. Nu går man dock ändå på Pioli som har fått igång det laget som finns här och nu. Förstår vad jag menar, att det kanske, vad händer nu till hösten om plötsligt det är 5, 6, 7 matcher som bara går käpprätt rakt åt helvete? Då sitter man typ i samma sits igen, bara att man inte har någon boban och man har ingen, ja, jag vet inte.
Nej, jag fattar. Och det du säger är ju sant. Alltså Pioli har gjort bra första säsonger i flertalet klubbar. Lazio tog han till en tredje plats för. Och det är inte det Lazio som vi ser idag. Det Lazio är ganska bra. Det Lazio han tog till en tredje plats var inte riktigt lika vast. Så det var en otrolig bedrift. Och säsongen efter gick inte speciellt bra. Han var bra Inter i början, fallerade det därefter. Har fått sparken från flertalet klubbar. Så han har inte det resultatet. Samtidigt vill jag... Nu har jag sagt samtidigt som. Flera gånger. Men jag vill tro, det här är mycket känsla och vad jag tror och tycker, men att Stefano Pioli har utvecklats de senaste åren. Han var med i ett Fiorentina där lagkaptenen David Astori dog på ett hotellrum innan dagen innan, eller natten innan en match. Och han ledde Fiorentina genom den krisen. Det är en superkris såklart. Och var en bra representant för Fiorentina, en bra representant för Florens under den tuffa perioden. Han har lett Milan genom en coronapandemi. Alltså att behålla den. Milan kom tillbaks bättre än vad de var innan. Jag tror det, ledarskapet ligger otroligt mycket i det. Så jag vill tro att Pioli har utvecklats som människa och som tränare de här senaste åren. Med framförallt Astori och den här pandemin. Sen visst, alltså det kan gå. Vad händer om Milan torskar första fem? Ja, det kommer börja pratas om sparken igen. Och då är vi någonstans där vi är vana att stå. Samtidigt, nu säger jag det för fjärde gången. Men vad hade hänt om Ralf Rangnick hade torskat första fem? Då hade det blåst ännu mer, kan jag tro.
Är det inte tvärtom då? För då säger man, nu har man tagit in honom och det här ska vara långsiktigt. Ja. Rom byggdes inte på en dag.
Nej, ska dra de parallellerna. Milans supportrar har inte det tålamodet. Och framförallt inte med en utlänning som har sett till att Paolo Maldini försvinner indirekt. Så ja, det här är ju bara spekulationer. Vi får se nästa säsong. Men jag står fast vid att behålla Pioli Maldini är en mindre chansning än Ralf Rangnick. Sen vet jag inte om vad jag vet inte än vad jag tycker. Jag tror att det hade kunnat bli bra med Rangnick. Kanske ännu bättre än Pioli. Men det är om man ska våga ta den chansningen eller inte. Det är en annan diskussion som sagt, som jag inte riktigt vet vad jag tycker och tänker om.
Ja, jag förstår vad du menar. Den är ju, det känns inte som att det finns något 100% rätt och 100% fel i det här läget. Man kan ju alltid bara i efterhand titta i backspegeln och tänka, tänk om. Men nu har Milan valt den här vägen. Och det känns ju som att den här vägen betyder också en viss svensk med i laget, nämligen Zlatan Ibrahimovic. I italienska tidningen står det väldigt klart och tydligt att han med största sannolikhet kommer förlänga med Milan. Jag såg i Gazettan till exempel idag att när uppgifterna kom att han ska förlänga, att tröjförsäljningen ökar med 1700% jämfört med förra året vid den här tidpunkten. Och det, och man såg ju också när de presenterade den nya tröjan inför säsongen, alltså inför kommande säsong, att en viss Ibrahimovic står väldigt centralt där, öppnar sina armar som lejonet han är. Att det finns en symbolik där, och han verkar ju gilla Pioli, och han har ju också trakasserat, nu ska inte vara så hårda. Han har ju till exempel använt,
nonchalerat
lite med Rangnick och frågat vem fan är det? Och det, han vet ju självklart vem det är. Han är inte dum på det sättet. Han kan sin PR. Men hur ser du på det hela? Att Zlatan förmodligen kommer vara den här nyckelfiguren i ett Milan även nästa säsong?
Ja, vad hade du frågat mig för 2-3 månader sedan? Eller precis när coronan så öppnade upp igen, eller efter uppehållet här. Så hade jag sagt att förläng för fan inte med Zlatan, jag är trött på den jäveln. För det var jag och det är jag fortfarande stundtal. Jag är trött på hans persona och hela den lejonbiten. Och alla fjantiga citat och att han säger att han inte vet vem Rangnick är. Det är också, upplevs bara ignorant tycker jag. Han behöver inte ha stenkoll på vem det är, men även han läser tidningarna och kan googla vem det är. Alltså, som du sa, han vet ju vem det var. Eller vet vem det är, såklart. Så den biten är jag trött på. Och samtidigt så var han också dålig i de här första matcherna när Milan började vinna. Och Zlatan kom tillbaka efter sin vadskada. Så var han riktigt dålig på planen. Han var jättedålig, tycker jag. Och då var jag trött på honom. Och nu går det väldigt bra. Han dominerar. De här senaste fem matcherna eller vad det är han bäst varenda match i princip. Och det ger någon form av trygghet att han fortfarande kan prestera och göra på högsta nivån i Serie A. Och det kan han säkert fortsätta med nästa år också. Även om jag tror att han kommer att ha dag upp och ner. Han har inte varit, han brukar ju vara ganska jämn. Han kommer ju inte bli jämnare med åren. Så jag tror han kommer blanda och ge nästa säsong. Om han förlänger eller när han förlänger. Jag tror han kommer fortsätta med sina PR-mässiga ekonomiuttalanden. Som allt han gör, tar betalt för intervjuer och säger för att sälja paddelrack eller tuggummin eller vad det nu är. Det kommer han fortsätta med.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Men jag har på något vis övertygats om att han har en väldigt stor anledning till Milans lyft. Alltså det är bara att kolla på statistiken sen han kom. Både innan och efter uppehållet här. Så jag vill tillskriva vändningen på säsongen väldigt mycket till Zlatan Ibrahimovic. Alltså han har gått in och blivit stjärnan och blivit ledaren. Det har inneburit att spelare som Chalanoglu, Kessié, Rebic, Benacer, Leao, alltså sådana har fått en förebild i omklädningsrummet. De har insett att shit, nu är ingen av dem jag nämnde störst längre. Det är inte de som ska synas och höras mest utåt, inte de som ska tro att de är något på fotbollsplanen. För lite sån det attityden har man känt, att de här spelarna jag nämnde och kanske några till liksom har trott att de är någonting. De har kommit till Milan och kommit till Milanello och nu är vi superstjärnor och nu kan vi göra lite som vi vill. Nej, det kan man inte. Zlatan visar att han kan göra lite som man vill, för han är kung i Italien, säga vad man vill om det, men han gör som man vill. Men han presterad också på träning och har ett jäkla mindset på träning och på match som jag hoppas och verkligen tror att de här spelarna har lärt sig av honom, vilket också är anledningen till att alla de har höjt sig och mer hittat sin roll, accepterat lagarbetet och så vidare och så vidare, och låter Zlatan vara stjärnan, för han är väl den enda som inte springer som galningar. Alltså de här senaste 10 matcherna har ju Milans kollektiva arbete är helt otroligt på 10 spelare och sen står Zlatan längst upp och jobbar inte så mycket. Men han gör mål och han gör assist. Och påverkar truppen i sin helhet. Tillsammans. Alltså han blir som en form av tränare på planen.
Det blir lite den här klassiska bilden som man har haft i svenska landslaget. Bara att Milan kanske utnyttjar då Zlatans största styrka. Och de andra gör jobbet, det som Zlatan inte behöver göra då. Så att säga.
Ja, lite så. Och det är ju inte alltid helt omtyckt, framförallt inte i Sverige, att det är så. Men jag börjar acceptera det nu. Alltså Zlatan, han är kung. Han är mer kung i Serie A än vad Cristiano Ronaldo är. Alltså han styr och han bestämmer. Så enkelt är det. Och det, ja, nej men, så jag vill att han ska förlänga nu. Inte primärt för den spelare han är, för det går säkert att värva någon som gör dylikt mycket mål, men för, framförallt för den han gör, är för att påverka truppen. Sen finns det säkert spelare som sänks av Zlatan, om man lyssnar på Albin Ekdal, sommarprat och så vidare, som inte pallar med honom. Men frågan är om de är Milan-nivå då överhuvudtaget. Det ska inte vara någon söndagsskola. Jag blir lite mer ojante. Jag har varit ganska jante de senaste åren kanske. Men det är väl lite så jag resonerar just nu kring Zlatan. Det här kanske kan vända om det börjar gå dåligt. Nej, igen. Jag vet inte.
Jag kan ju förstå det fullständigt. Och speciellt när du är Milans support och vad han har åstadkommit och gjort den senaste tiden. Och han är ju en spelare trots sin ålder som levererar och gör mål. Och bara att han är den spelaren som har gjort 50 plus mål i både Milan och Inter i Serie A är ju någonting. Jag såg nu att han har gjort 66 mål i Inter och 66 mål i Milan. Han är kungen av Milano och han är förmodligen kungen av Serie A också. Sen kan man ju alltid diskutera andra spelare som är kanske bättre än honom i helheten, men det inflytandet han har och den pondusen, den är svåråtkomlig.
Ja, alltså han påverkar allt. Han påverkar domarna, han påverkar publiken när nu den får komma tillbaka. Alltså han påverkar allt. Och han påverkar motståndarspelarna som har en sån enorm respekt för honom. Sätter hård bevakning på honom, spelar fult mot honom, försöker göra sitt för att få honom ur balans. Och när han var i Milan sist så gick han ofta på, alltså de här provokationerna. Han fick en hel del röda kort. Den här sessionen hittills har han inte fått speciellt många varningar och inget rött kort. Om jag inte har helt glömt bort mig. Så han är mer mogen nu. Också en sämre spelare, men mer mogen som en ledare. Så ja, lite så går tankarna kring Zlatan.
Ja, det är oerhört spännande att följa detta. Och ett Milan som... ja, kanske har hittat rätt nu eller på väg att hitta rätt. Och sen blir det ju spännande att se om man gör några nyförvärv eller inte. Man vet ju att grannen Inter har gjort ett och annat och det är inte över än. Det här transferfönstret är ju öppet till oktober, så vi kommer nog höra en hel del kommande veckor.
Ja, det är jobbiga rykten idag som säger att Inter har gjort klart med Sandro Tonali från Brescia, mittfältaren. Bara kom för någon timme sen här från inspelande stund. Så den svider ju, för det är en spelare som Milan också jagar, som jag hemskt gärna vill se i Milan. Som också är milanista. Hur mycket det nu på betyder tydligen, 2020.
Tydligen inget om man går till Inter.
Nej. Så får han... alltså Inter har så många bra mittfältare. Ska de ta honom också så? Ja,
ja, det är väldigt intressant. De värvade ju bland annat Hakimi redan tidigare. Sen har ju Gazettan, jag vet att det här kanske låter löjligt och man har sagt det 1000 gånger tidigare i olika andra sammanhang, men Gazettan säger ju att inte planera att få in Messi nästa sommar och ge honom en monsterlön på 65 miljoner brutto och därmed bli bäst betald för Ronaldo till och med, som har 58 tror jag i Juventus då hans kontrakt går ut. Ja, det är spekulationer som sagt, men det blir ändå någonting tycker jag när Gazettan går ut med sådana uppgifter, alltså att man...
Ja, det finns säkert de här tankarna. Om vi kollar på just det ryktet så sägs det ju att Inters kinesiska ägare, som har väldigt gott om pengar, att de är sugna på det. Och de, nu är jag inte helt påläst, någon får gärna rätta mig, men de projicerade ju någon bild av Messi på domen, alltså kyrkan.
Exakt.
I Milano. Som hängde väl ihop med något tv-rättigheter i Kina på något sätt. Jag kan inte den där exakt. Du kanske kan den bättre. Men det var ju något i den stilen. Men nej, alltså det kommer inte ske såklart. Och Gazettan har inte sagt att det är troligt, utan de har ju bara sagt att Inters kinesiska ägare är intresserade, typ.
Och där kan man ju också, när Conte kommenterade bland annat de ryktena, jag tyckte det var jävligt roligt sagt. Det är enklare att flytta på domkyrkan än att flytta Messi. Och det säger ju någonting.
Jo, men så är det ju.
Så är det verkligen. Ja, jag tänker vi lämnar Milano lite. Zlatan som sagt, i detta nu har han inte skrivit på, men mycket tyder på att han kommer göra det med tanke på alla uppgifter som har kommit. Han har begärt en viss lön på 6 miljoner. Det sägs att man har kommit fram till en 5 miljoner stil plus bonusar. Men ja, Det kommer nog komma närmaste dagarna. Jag skulle inte förvåna mig om, vad vet jag nu, Milan vinner sista ligamatchen och sen efter den, när Zlatan säkert har nätat, då presenterar man honom som ny spelare. Han vill ju ha det spektakulärt. Så,
ja, det är en teori som inte känns helt orimlig faktiskt.
Så vi får se helt enkelt. Men om vi bara tittar en snabbis också på Serie A i stort, men framförallt ur svensk perspektiv, det är ju den här jäken vid namn Kulusevski som har gjort en enorm fin säsong i Parma. Och jag såg uppgifter idag att det diskuteras om hans roll i Juventus kommande säsong. Att han ska inte vara en bänkspelare. Han är planerad som att spela en form av tia i Juve bakom då Dybala och Ronaldo. Hur är dina tankar kring Kulusevski och hans framtid?
Alltså det är ju ett monster till spelare. Det han har presterat har han nu, alltså han har gjort det hela säsongen nu. Han har väl 10 plus 9 eller vad det är i Serie A. Och han har presterat jämnt, mer eller mindre jämnt över hela säsongen. Utan honom hade Parma legat betydligt värre. Nu hamnar man någonstans i mitten. Och nej men alltså som han spelar och så gjort den här säsongen så går han ju in i Juventus i en anfallstrio. Sen tror inte jag att det är som tia egentligen, utan någon form av 4-3-3 med Kulusevski på kanten. För det är ju där han har varit bra. Han har brytit in från sin kant och böjt den med vänsterfoten mot bortre stolpen. Likt, ja, det finns många. Robben är väl typexemplet där. Så det är ju en sån roll jag tror att man har tänkt Kulusevski även i Juventus. Och där konkurrerar han ju primärt med Douglas Costa och Bernardeschi i dagsläget skulle jag säga. Och den här säsongen har ju han varit mycket bättre än både Bernardeschi och Douglas Costa. Douglas Costa är ju han är väldigt känd och väldigt omtalad. Och när man pratar om Juventus så pratar man om att det är häftigt att man har honom på bänken och så vidare. Men han har ju varit ganska dålig sedan han kom till Juventus, tycker jag. Om man ska prata överskattade spelare så tycker jag Douglas Costa är en överskattad spelare. För han gör alldeles för lite poäng. Snabb, bra på dribbla. Såklart, jättehäftig. Men det händer inte så mycket längst där framme. Så jag tycker helt klart att Kulusevski ska vara första val framför en sån som honom. Sen är det ju en alltså stenhård konkurrens. Det är en helt annan sak att gå in på Juventus. Alltså, i Parma nu så är han lite stjärna. Han blir uppburen. Det är ganska fritt i Parma. Det är inte så många. Han får göra som han vill liksom. Jag läser någon tweet nu, alltså passa på att kolla in Kulusevskis Instagram-konto innan en Juventus agent eller direktör eller advokat eller någonting lägger vantarna på honom liksom och styr upp honom lite. Han är lite ung och valpig och har trivts med den. Han kommer inte få vara det på samma sätt i Juventus. Det är mer kostym på, rätta dig i ledet och så vidare och så vidare. Så vi får väl se hur han pallar med den pressen. Jag tror inte han gör samma siffror i Juventus en debutsäsong. Dels för att jag inte tror att han kommer vara en konstant startspelare. Inte för att han inte klarar av det spelmässigt, men för att det är mer mentalt press på det hela. Jag tror Juventus vill få in honom mer långsiktigt. Alltså starta, inte vet jag, snitta varannan match eller någonting. Någonting i den stilen. Dybala kommer ju spela mycket, Ronaldo kommer spela mycket. Sen kommer det ju snurra på de som är kvar. Vi får se om Bernardeschi stannar till exempel. Och Higuain lär ju lämna, tror jag. Sen kommer de säkert värva någon till.
Tänkte precis säga, är han kvar?
Ja, Higuain är kvar, men han lär inte vara kvar nästa säsong. Sen kommer de säkert värva någon centertank också. Vilket också påverkar hela anfallstrojkan. Värvar man en Milik som det ryktas om, så kanske Ronaldo får utgå från en kant. Och då blir helt plötsligt... Då påverkar det Kulusevski också, så att säga. Så vi får se. Juventus kommer att slåss på alla fronter nästa säsong också. Man kommer vara bättre nästa säsong än i år, tror jag. Så Kulusevski kommer få spela. Han kommer få spela mycket. Sen, som sagt, jag tror inte han gör 10 plus 9 i Juve. Jag käkar gärna upp dem. Jag käkar gärna upp de orden ut svensk perspektiv. Men inte ut Milan, eller AC Milan perspektiv, såklart. Men för landslagets skull och för hans skull så får det såklart gärna gå bra.
Om du ger ett kort svar på det här då. Tror du han kommer lyckas i den månen av att han kommer bli en världsspelare som kommer hålla på den högsta scenen? Det betyder inte att han behöver bli en Ronaldo eller Messi. Men att han kommer vara på den stora scenen och kunna leverera på ett löpande band.
Det är svårt. Korta svaret är ja. Alltså, ja det tror jag. 3, 4, 5 år så tror jag absolut han är en av de absolut bästa på sin position. Det tror jag. Jag tror att Sverige har en superstjärna framöver.
Ja, det är ju extremt kittlande när man tänker på det svenska landslaget just nu. Speciellt ur offensivt perspektiv med både Alexander Isak och Kulusevski där. Det känns som att man kan hitta på en hel del. Och sen en lite äldre Robin Quaison som har gjort det jävligt bra målmässigt senast. Och ja, varför inte slänga in Sebbe Andersson också om man vill ha en lite brunkare i det hela som också levererar på topp. Så det är... Det finns en del att ta där, så att säga.
Jag ser fram emot, vad har vi här efter? VM 2022, det är Qatar. Jag ser inte fram emot Qatar.
Vi är EM.
Ja, EM har vi ju först, såklart. Jag ser nästan förbi precis. Det, men det, är ju, det har ju inte varit. Såklart, EM ser man ju fram emot.
Mm. Det ska bli jäkligt spännande att se vad man ställer upp för lag där. Både bakåt och framåt i det hela.
Ja, mer framåt i alla fall.
Mer framåt. Jag slår ju ett superslag för Joakim Nilsson. Jag tycker att han ska in i Sveriges startelva direkt bredvid Victor Nilsson Lindelöf som mittback. Nu när Granen har gjort sitt, om man får vara krass.
Ja, jag håller med. Men, eller jag har aldrig sett honom spela. Men det man läser om just honom verkar ju spännande. Men jag har aldrig sett honom. Så, ja.
Nej, han är en suverän spelare tycker jag. Han är pålitlig. Det är klassiska, storstark, bra fötter ändå. Han gör det han ska. Inga konstigheter. Jag tror att det är just det som Victor Nilsson Lindelöf behöver bredvid sig. En stabil kugge. Och nu när han går upp i Bundesliga också kommer han få spela mot ännu bättre motstånd. Och då tror jag att han kommer utvecklas ännu mera. Så det känns väldigt spännande att följa. Mm. Men David, jätteroligt att få prata med dig. Vi får som sagt höra snart igen, se om Zlatan har kritat på det där kontraktet eller inte och se vart Milan tar vägen.
Mm, absolut, det gör vi gärna här framöver. Nästa gång så är det säkert åt helvete, så då kan vi ta det då.
Det tar vi då. Sköt om dig så hörs vi snart igen.
Detsamma, hej då.
Auf Wiedersehen.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.